Ja, fysiskt är det så att alla hoppar ett steg runt bordet.
Ja, så att man hamnar vid ordförandeklubban.
Ja.
Det är ju för att de här skyltarna där det står länderna på, att man ska bara flytta på dem. Det är lättare om alla hoppar ett steg. Fast det där kan du klippa bort, för det, det blir helt fel.
Det är klart att man flyttar.
För man tar med sig sin skylt.
Ja, nu är jag fast för det.
Nu belgar en fransman.
Sen blir jag check.
Det här blir inledningen. Blooper. Hej och välkomna till Euforipodden.
Härligt, tack Marco.
Hej, hej.
Hej.
Ett nytt avsnitt med Caroline, Björn, Helena och jag, Marco. Jaha, hur läget?
Jo tack. Bra. Bra. Väldigt peppad för dagens avsnitt.
Ja, du måste ju vara extra peppad. Du har pratat mycket institutioner genom våra avsnitt nu.
Vet du Marco? Nej, men jag skulle faktiskt vilja prata lite grann om hur det är att vara ordförandeland. Det kanske ni har talat om, att det är olika länder som sitter ordförande.
Vart då någonstans?
Ja, bra fråga Marco. Vi har haft tidigare avsnitt där vi har pratat om rådet. Och det vi ska prata om nu idag är alltså EUs ministerråd, det vi bara kallar för rådet, där medlemsstaterna samlas helt enkelt, och de samlas ju i olika ministerkonstellationer, till exempel jordbruksministrar eller migrationsministrar, och under dem finns ju också massa andra grupper som arbetar febrilt med att ta fram allt det som ministrarna ska ha. Så man kan ju säga så här, att det finns ungefär 10 olika sådana konstellationer där ministrar möts, men det finns bortåt 200 arbetsgrupper som fungerar inom den här strukturen.
Vilka är det som är i dem då? Sitter ministrarna också i arbetsgruppen? Eller
nej,
hur är det?
Utan då kan det vara, ofta är det tjänstemän från medlemsstaterna på olika nivåer.
Vanligt folk är det.
Ska vi bara tipsa om att har man inte hört rådet, så kan det vara fördelaktigt att ha lyssnat på det avsnittet först, innan vi kliver in i det här. Eller?
Det kan det absolut vara. Mm. Då har man med sig det färskt. För att frågan är ju då vem som ska leda alla de här mötena. Och det är då det roterande ordförandeskapet. Och det sker genom att medlemsstaterna roterar ansvaret var sjätte månad. Och det är faktiskt... Det här har man gjort sedan EUs grundande. Och det var ett smidigt sätt att fördela ansvar och se till att medlemsstaterna fick lite inflytande. Men i och med Lissabonfördragets ikraftträdande 2009, som är det fördraget som vi arbetar ut efter idag, så minskade faktiskt ordförandeskapets roll lite grann. För då separerade man, och nu kommer det här med rådet, då separerade man ministerrådet och Europeiska rådet. Och Europeiska rådet, vilka var det som träffas där?
Stats- och regeringschefer.
Ja.
Och i Europeiska rådet där då stats- och regeringscheferna träffas, där har man faktiskt utsett en permanent ordförande som väljs på 5 år. Och just nu så är det Charles Michel som är belgare, och han är vald på 5 år. Men då är det viktigt att poängtera att han är belgare, men han representerar så inte Belgien i den konstellationen, utan han ska vara en någon sorts mer neutral ordförande. Så det är då den belgiska stats- eller premiärministern som representerar Belgien. Och det är där då i det europeiska rådet som de stora riktlinjerna och den stora politiken tas fram. Och det är det jag menar med att det roterande ordförandeskapets roll har minskat lite, för de får ju då inte sitta ordförande i det europeiska rådet. Så att när man är det här roterande ordförandeskapet, till exempel när det blir Sveriges tur, då ska det sitta svenskar som ordförande i alla de här 200 olika grupperna. Det vill säga en ganska stor uppgift. Men de som inte får sitta ordförande, det är ju då Sveriges statsminister och faktiskt också på utrikesministersidan, för att där har man också permanent ordförande. Så att i de två kanske mest prestigefyllda forumen så är det inte roterande ordförandeskap, utan där har man då permanenta. På utrikessidan så är det den höga representanten, Josep Borrell.
Varför har man gjort så just inom utrikespolitiken? Varför är det så annorlunda från de andra politikområdena? Är inte det lite konstigt? För det är ju där som man är minst harmoniserade.
Jo, det stämmer, men det är väl ett försök till den här harmoniseringen då, som bland annat ligger bakom att man faktiskt inrättade den här posten om den höga representanten för utrikesfrågor, att EU skulle ha samsyn kring utrikesfrågorna. Nu har man kanske inte nått i mål med det fullt ut, men att det anses vara ett område där det är väldigt viktigt med kontinuitet och att det är kanske en samma representant som inte byts ut då var sjätte månad när man ska förhandla länder eller vara i kontakt gentemot andra länder.
Just det.
Mm. Det är väl för att man vill höja sin röst på utrikespolitiska arenan här väl kanske också. När man inte har möjlighet att göra något ut. Alltså det ligger inte i EUs kompetens i alla frågor där.
Men det kan man ju kanske förstå, att man kan inte ha liksom en ny person som ska ringa Biden varje halvår. Medan när vi bara pratar med oss själva, ja, men då kanske det är lite lättare att hålla reda på att vi byter ordförande en gång i halvåret.
Ja. Och eftersom vi nu är 27 medlemsstater så betyder det att man får ordförandeskapet ungefär vart 14 år. I just begynnelsen så var det mycket färre medlemsstater, så då gick det den där rotationen mycket snabbare. Så vissa av de länderna som har varit med hela tiden har ju haft ordförandeskapet många gånger, som Belgien till exempel, de har haft det 12 gånger. Och Sverige kommer ha det först tredje gången våren 2023, så det är ganska nära förestående. Så Sverige har haft det 2001, 2009 och så blir det 2023.
Just det. Men kan vi inte visualisera det här lite grann för lyssnarna? För att oavsett vart någonstans man sitter i rådet, om man är minister eller om man är en enskild handläggare, så kan man säga att det sitter en person från varje land i rummet runt bordet.
Mm.
Och sen när du pratar om roterande ordförandeskap, då är det verkligen så att alla hoppar ett steg.
Ja, fysiskt är det så att alla hoppar ett steg runt bordet.
Ja, så att man hamnar vid ordförandeklubban.
Ja. Ja, men vad gör man då som ordförandeland? Vad är det för uppgift? Det viktigaste skulle jag säga är att prioritera och egentligen facilitera arbetet. Och man ska försöka hitta kompromisser mellan medlemsstaterna för att nå framåt i förhandlingarna. Och ordförandelandet är också delen som representerar rådet gentemot de andra institutionerna som kommissionen och Europaparlamentet i då förhandlingar. Och eftersom man är den som ansvarar för dagordningen tillsammans med då rådssekretariatet, som man har som en stabil och trygg hand som hjälper till, då kan man ju såklart påverka dagordningen dels genom vilka frågor man lyfter upp på dagordningen, men också ska inte underskattas vilka frågor man väljer att inte lyfta upp på dagordningen och kanske inte prioritera lika högt. Och en stor del av jobbet om att hitta kompromisser består i att möta massa olika medlemsstater och institutioner och sitta och ringa runt och fråga, kan ni gå med på det här om vi ändrar den här skrivningen så här? Funkar det för er? Jag ska kolla och komma tillbaka, men belgarna kan gå med på det här men inte portugiserna. Så håller man på. Så man ska gärna vara en bra förhandlare. Och en viktig aspekt är ju att ordförandelandet ska vara mer neutralt än vad man är som land när man inte är ordförande. Så till exempel när Sverige ska sitta ordförande, då kan inte den svenska delegationen sitta och lägga massa röda linjer och sätta stopp för kompromisser, utan då får det ordförandelandet liksom gå med på den kompromiss som har lagts fram.
Men jag undrar lite hur det där går ihop, för att först så pratar jag om att man har minskat ordförandes makt. Men om ordföranden ändå ska vara neutral, alltså hur mycket makt har man egentligen som ordförande?
Men man har ju makt, vad ska man säga, under bakom kulisserna har man väldigt stor makt. För du är den som sitter på mest, du får informationen först. Du har möjlighet att kontrollera informationsflödet till andra. Du har som sagt möjlighet att kontrollera dagordningen, och du är den som kanske har bäst koll på vad andra länder tycker och tänker. För andra länder kommer höra av sig till ordförandelandet för att säga att vi kommer inte gå med på det där om den där skrivningen står kvar och så vidare. Så på det sättet bakom kulisserna har du otroligt mycket makt. Sen vid förhandlingsbordet så kan man inte sitta och driva saker starkt. Men jag skulle nog säga att man har ganska stort inflytande.
Gör alla länder likadant när de är ordförande? Eller är det vissa som försöker liksom utnyttja det där lite extra?
Jag tror nog att det ser ganska olika ut hur ordförandeskapen bedrivs. Och det finns också, det finns ju en lite orättvisa också i skillnaden på storlek och erfarenhet. Så att det pratas ganska mycket om bra och dåliga ordförandeskap. Men jag skulle nog säga att det som verkligen kännetecknar ett bra ordförandeskap i hur andra upplever ett ordförandeskap, det är ett ordförandeskap som är strukturerat och tydligt, skickar ut papper i tid.
Verkligen.
Det är en sån där grej som tjänstemän brukar ganska snabbt klanka ner på, att det kommer ett nytt ordförandeskap och så får man dokumenten 5 minuter innan mötet. Då börjar alla prata om att det här blir ett jobbigt ordförandeskap, de skickar inte ut något i tid och sådär.
Men jag har några sådana praktiska exempel på när ordförandeskapen använder sin makt, eller man ska säga. Dels så har det funnits ordförandeskap som till exempel vägrar plocka upp en fråga på dagordningen som andra ordförandeskap har arbetat med, och att man ändå anser att man kanske kommer framåt i. Så finns det ordförandeskap som då bara har, nej, den frågan dyker helt enkelt inte upp på mötesagendan, och då kan den inte diskuteras. Så då blir den liksom stående, lagd på hyllan till något annat ordförandeskap väljer att ta upp den. Eller nu senast så var det ett ordförandeskap som vägrade ta ombord vissa ändringsförslag till exempel. Vi skrek oss hesa och dyker inte upp i texterna. Får man gå andra vägar och försöka jobba sig in. Så att de har ju viss makt.
Det känns som att det kan bli ganska hattigt i dagordningen om alla länder håller på så där under sina ordförandeskap. Alltså, hur kan man då bedriva ett seriöst arbete med lagstiftning och politikutveckling?
Mm. Jo, men det är ju lite av den kritiken mot de roterande ordförandeskapen, att det är 6 månader är väldigt kort tid och att det blir hattigt som du säger. Men ett försök att komma åt det är att man pratar om trio-ordförandeskap. Så att 3 på varandra följande ordförandeskap organiserar sin ordförandeskapstrio, och de ska då gemensamt ta fram ett program med prioriteringar så att man ska försöka öka den kontinuiteten. Och sen så finns ju också, så jag nämnde, rådssekretariatet som alltid sitter och jobbar med alla ordförandeskap och som vet också vilka frågor det är som man måste sätta upp. Eller det finns ju vissa institutionella frågor som alltid behöver komma upp och som man behöver komma vidare med. Men ja, det är inte en, visst blir det problem med just det där, absolut. Mm. Så det man kan nämna om trios är ju till exempel att jag sa att Sverige kommer att ha ordförandeskapet våren 2023, och då är vi sist ut i en trio som börjar med Frankrike våren 2022 och Tjeckien hösten 2022.
Om det är en liten medlemsstat eller oerfaren medlemsstat som ska vara ordförande, brukar man utnyttja det från de andra länderna då? Eller är det därför man är skyddad av sin trio eller?
Ja, men det finns faktiskt vissa större länder som erbjuder hjälp till små länder. Och det kan arta sig på lite olika sätt, men jag har nog hört talas om att det funnits speciellt ifall ett lite större land precis går av som ordförandeskap och det kommer ett nytt mindre. Då kanske de dedikerar en person från, låt säga, Tyskland som hjälper det lite mindre landet som kommer efter i förhandlingar, som brukar vara rätt uppskattat.
Undrar om inte de också har suttit ordförande åt ett annat land?
Tyskland?
Nej, alltså, ja, men jag tror att det har funnits fall, nu är kanske lite ut på tennis, men jag tror att det har funnits fall där ett land i några sådana arbetsgrupper sitter ordförande åt ett annat land.
Jaha, vad intressant.
Mm. Jag tror att det finns. Mm.
Men visst är det svårt för ett litet land att upprätthålla den kapaciteten som det krävs. Det är ju mängder av personer som ju helst ska ha ganska gedigen erfarenhet för att lyckas sitta där. Det är inte en helt lätt uppgift.
Men vad gör man till exempel när Danmark är ordförandeland? De deltar ju inte i samarbetet på alla politikområden inom EU. Är de ordförande ändå i sådana frågor där de inte är bundna av EU-lagstiftning?
Bra fråga.
Ja, det är en bra fråga. Men veteligen så, jag tror att de är det, men jag ska nog låta det vara lite osagt. Men
vad
ibland
spännande, för de är ju inte, kanske inte med på mötena annars. Liksom. Och helt plötsligt ska de vara ordförande. Det blir inte jättekonstigt.
Ja, precis.
Nej, de kanske lämnar över det. Jag vet faktiskt inte det. Men ibland kan det ju faktiskt vara bättre med en neutral ordförande som kanske inte har lika mycket aktier i diskussionen. Det är ju faktiskt så att jag nämnde att Sverige kommer att ha ordförandeskapet 2023 och vi jobbar ju faktiskt alla fyra med EU-frågor inom den svenska statsförvaltningen. Och det kan man väl säga att det pågår ju redan febrila förberedelser inför det här. Så det är en så stor uppgift och det är mycket som behöver göras ganska långt i förväg. Som till exempel då, som jag var inne på, att utbilda personal men också politiker. Och Sverige står ju för ett lite speciellt läge här då eftersom vi har ett val hösten 2022 och sen tar vi över ordförandeskapet januari 2023. Och då vet vi sedan förra valet att det tog ett tag att bilda regering. Så det ena är ju att det kan bli en ny regering. Då har man nya personer på posterna som kanske inte har upparbetade kontakter med sina motsvarigheter i de andra länderna. Eller så kanske vi inte ens har en regering på platsen. Men där måste jag faktiskt lägga in att Belgien hade ett ganska, och som ansågs som ett ganska lyckat ordförandeskap 2010 utan en regering på plats.
Så vi behöver inte vara oroliga alltså. Regeringsförhandlingarna får ta den tid de tar.
Ja, alltså, det är nog bra för att kunna driva politik ordentligt. Det är klart att det är bra med en regering på plats. Men det finns kompetenta tjänstemän även i Sverige som nog skulle klara av att hålla bollen i rullning i alla fall. Men det andra som är intressant med det svenska ordförandeskapet är ju då att det kommer infalla sig mot slutet av innevarande mandatperiod i EU. För att nästa val till Europaparlamentet är ju våren 2024 och efter det så blir det en ny kommission. Så att våren 2023 är ju liksom i slutfasen av det här. Vilket betyder att det kommer finnas jättemycket lagstiftning på bordet som fortfarande inte är färdig och som alla liksom vill ha igenom. Lite sista chansen för att hinna få igenom. Så det kommer vara ganska mycket tryck på Sverige att driva igenom. En sån fråga tror jag absolut kommer vara migrationspakten om att få klart en ny asyl och migration. Så det kommer nog vara ganska gedigna uppgifter som ligger på bordet. Så att det finns ju en del sådana uppgifter som man som ordförande förväntas ta tag i och inte bara driva sina egna frågor och prioriteringar.
Vad är Sveriges rykte då som ordförandeland från våra två tidigare ordförandeskap? Var vi bäst i klassen eller var vi oerfarna och förvirrade?
Ja, 2001 var jag verkligen inte med. Och knappt 2009 heller. Jag tror att Sverige har ett ganska helt okej rykte, tror jag. Mm. Om att vara ganska välorganiserad i alla fall. Och det brukar ju uppskattas.
Ja, jag skulle tro det är skandinavisk ordning och reda. Men jag tänker på det här med frågorna som man säger att man ska driva. Är inte det också ganska tjatigt att varje gång det kommer ett nytt ordförandeland så säger de så här. Nu ska vi ha ambitionen att få på plats en asyl- och migrationspolitik, en klimatpolitik, en försvarsallians. Och så förstår man, det här kommer ni ju aldrig att klara. Men det är lite grann som att man måste säga det hela tiden. Och nu kommer ju Sverige att säga det också 2023 antagligen. Frankrike har ju sagt nu då att de ska ju lösa alla frågor.
Och sen kommer Sverige att säga exakt samma sak ett år senare.
Men det här med då de tidigare svenska ordförandeskapen, vi kan ju lyssna, för att nu säga att det kommer vara en lite speciell period 2023, men det var ju en lite speciell period för förra svenska ordförandeskapet hösten 2009, eftersom då höll man på med slutförhandlingen om Lissabonfördraget som ju antogs under det svenska ordförandeskapet. Och vi kan lyssna på Reinfeldt som då var statsminister, vad han sa då.
So, good day to you all. The Swedish presidency has taken a decision to call an extra council summit in the form of an early dinner next Thursday, the 19th of November. The purpose is, of course, to nominate the three ranking positions, namely the Council of the President, the High Representative, and the Secretary General of the Council. My intention is to put forward one candidate per job.
Ja, så det här var ju då precis innan Lissabon skulle gå igenom och då kallade Reinfeldt i egenskap av ordförande då till ett extrainsatt möte där man skulle utnämna de här personerna som skulle få de nya toppjobben som kom med.
Just det. Så han var den sista där då? Innan det blev
han var den sista, just det, där ordförandelandet också ledde Europeiska rådet.
Precis, det var spännande.
Jag reagerade på någon helt annan sak. Sa han tidig middag? Är det för att svenskar är till klockan 6 och alla andra klockan 20:30 i Europa? Så att vi måste säga tidig middag för att folk ska förstå.
Men vad tycker ni då? Det finns ju en viss debatt och det finns de som tycker att man ska helt avskaffa det här med roterande ordförandeskap. Helena, tycker du att det är bra eller dåligt?
Nej, det är alltså... Ja, det är lite gull. Alla får visa upp sig hej och hå. Men vilket värde ger det här medborgarna i EU? Alltså, man lägger ju otroliga resurser på det här. Och resultatet är att man får en hattig dagordning och medlemsstater som försöker liksom smygpåverka beslutsprocessen.
Mm.
Men då är frågan, vad är alternativet?
Ja, men man har ju hittat en lösning på utrikesområdet. Det är klart man kan hitta en lösning på de andra politikområdena också.
Så det ska vara EU-tjänstemän som sitter ordförande i alla grupper?
Ja, alltså man kanske kan välja en ordförande, eller så har du anställda ordförande från rådssekretariatet, vad vet jag. Det är klart det går att hitta en annan lösning. Det finns ju massor med internationella organisationer som leds av olika typer av ordförande i olika grupper utan att man har... Alltså, det här är ju inte en standardlösning inom internationellt samarbete. Det här är ju en unik lösning, för det är ju inte som man brukar göra.
Nej.
Det var vår skeptiker. Är det någon som vill försvara de roterande ordförandeskapen?
Nej, jag tänkte bara hålla med Helena där, att det är ju enormt med mycket tid och energi som läggs på de här bytena. Då jag tänker, om man på jobbet skulle ha så att man skulle ha enhetschefen byts ut mot någon av medarbetarna var sjätte månad. Det skulle inte kännas som att det var jätteeffektivt att jobba på det sättet. Marco, vad tycker du? Är du för det här?
Ja, men jag tänker att... Ja, exakt.
Han vill inte ta ställning.
Jag tänker ändå att ordförandeskapet på något sätt ger medlemsstaterna någon form av ägandeskap över frågorna. En känsla av ägandeskap över frågorna och något form av ansvarskänsla. Och att man sen då också bär med sig den, så att när andra är ordförande så förstår man ändå ordförandelandet. Hur de agerar. Man har liksom en annan känsla för hela systemet. Nej,
jag tänker att det kanske är en fördel det här med att man visar på att det är inte något som händer bara nere i Bryssel så där, några så här anonyma byråkrater eller politiker. Utan vi visar att nu är det vi, Sverige, som är med och vi, man kanske skulle ta större ansvar också för de beslut som fattas, även när de är impopulära där hemma och inte säga att det var något som EU hittade på.
Så men. Det är fluff och förståelse mot effektivitet och resultat.
Ja, men jag tror ju också det här med att det som händer i ministerråden som vi pratar nu, det är ju också väldigt sådär. Jag menar, man ser Europeiska rådet på tv ibland som medborgare, men man ser ju inte så här ministerrådet på tv så mycket, eller förstår Nej. Att man gör det kanske.
Men det som är lite fint bakom det med de roterande ordförandeskapen, det är också att alla länder får chansen att ta lite plats och synas, att det motverkar ju att det blir så dominerat kanske av Frankrike och Tyskland, vilket det kanske ännu mer skulle bli om man inte hade det här, utan att de mindre medlemsstaterna också får komma fram i ljuset, också får lyfta frågor som ju kan bli jätteviktiga. Och sen så det är ju lite kort, så mycket även under till exempel ett svenskt ordförandeskap så hålls ju de flesta mötena i Bryssel och i Luxemburg, men man brukar ju ta hem några möten också så att många får resa till ordförandelandet och sådär, och det är ju också
vad mysigt att man får åka på en resa, en utflykt med sina ministerkollegor.
Men Helena, kanske snarare att visa upp för medborgarna i det egna landet att nu är det faktiskt EU och inte alltid vi som åker till Bryssel, för att det ska tas lite närmare medborgarna också.
Ja,
så
de
att det
är
inte blir
verkligen nära medborgarna på konferensanläggningen vid Arlanda. Det är vad jag kallar medborgarkontakt.
Ett exempel på det är väl 2009 då, när man tog fram förslaget till den sociala pelaren, som man också kan lyssna på i något av våra avsnitt.
Just det.
Nej, men ja, Helena, jag vet inte vad jag håller nog mest med dig, men
det känns tryggt, Björn. Jag vill ha dig i mitt lag.
Ja, det roterande ordförandeskap eller inte är nog en fråga som fortsatt kommer leva. Jag kan säga att nuvarande lista sträcker sig fram till 2030. Den kan ju komma att avbrytas om man skulle fatta något sånt beslut innan. Men,
ja. Men det är ju lite fluff också, det här som du sa, Helena. För att det är också så att oavsett vad alla länder tycker, så är det ju vad Tyskland och Frankrike tycker som ändå gills på något sätt. Och att man har sagt att när man inte kommer vidare, när tyskarna inte kan bestämma sig för någonting, då bara får man bordlägga allting tills dess.
Men det jag vill skicka med från det här i alla fall, eftersom vi har ett svenskt ordförandeskap oavsett vad vi tycker om det, ganska nära förestående, så är det ju att kolla upp lite grann kring det. Det kan bli spännande våren 2023.
Och kolla om du kan få ett jobb. Det är många som får jobb.
Ja, just det. Kommer massa ut, behöva förstärkningsrekrytera på massa platser, så sök jobb.
Men en lite kul grej är väl också, om jag inte nu har bara missförstått det här, men det var väl så att Storbritannien skulle vara ordförandeland 2017, tror jag. Och då hoppar man över dem för man inte tyckte det var så bra att de skulle vara ordförandeland när de precis lämnar in ansökan om att få lämna unionen.
Ja, precis så var det. Då fick alla hoppa ett steg i listan.
Ja.
Super. Det här var ju jätteintressant.
Som sagt, det säger du alltid, Marco. Men det är så härligt att få den bekräftelsen i slutet av ett avsnitt.
Ja, nej, men jag tycker ändå att vi pratar alltid om en lärokurva. Och jag tycker ändå att man går från ett avsnitt och har lärt sig någonting. Trots att det är vi som sitter här och håller i avsnitten.
Så det är, och kan inom situationstecken.
Exakt, precis så. Jag hoppas ni andra också kände att ni lärde er någonting.
Ja, varje gång.
Absolut.
Ja, härligt. Stort tack, Caroline. Och om man vill komma i kontakt med oss, vilka kanaler använder man då?
Främst Instagram tror jag vi syns på som mest. Och det är Euforipodden.
Just det. Då till nästa gång. Ha det så bra.
Tack, ha det gött.
Hej då.